From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för sången under detta möte. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare.
This broadcast is furnished as a public service.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftlig tillstånd är förbjuden.
President Dieter F. Uchtdorf,
president Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
My dear brothers and sisters, we welcome you to
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den första sessionen av den 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och välkomnar medlemmar och vänner som deltar här i konferenscentret och över hela världen var ni än är. President Thomas S. Månsson som presenterar vid konferensen har bett att jag ska leda den här sessionen. Vi vill uppmärksamma generalauktoriteter och biorganisationernas generalpresidentskap som närvarar under konferensen. Denna morgon noterar vi att kyrkans välfärdsprogram under den här konferensen fyller 75 år. Vilken bra tillfälle. För musiken idag står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilbur och Ryan Murphy med Clay Christensen vid orgen. Kören inleder med att sjunga och fröjda dig du jord och sjunger nu ära ske Gud i höjd. Inledningsbön får vi sedan av äldste Alan F. Packer i det 70-års korum.
Father.
Vår helige fader, vi är tacksamma för förmånen att samlas i denna stora årliga konferens. Vi är tacksamma för evangeliet om din son som har getts till oss så att vi kan förstå hur vi kan återvända till dig. Vi är tacksamma för din plan. Vi är tacksamma för läran och för kunskapen den ger oss när vi strävar efter att göra oss värdiga dessa välsignelser och kunna återvända till dig. Vi är tacksamma för våra ledare som kallats att leda kyrkan, president Manson, första presidentskapet, de 12. Andra ledare som kallats över hela världen. Vi är tacksamma för prästadömet som de har fått del av. Och vi ber när vi inleder denna konferens om din ande, att den ska vara hos oss. Att de som talar ska ges förmåga att dela med sig det som de har förberett. Så att vi kan höra och minnas, förstå och sedan tillämpa de principer som meddelas. Så att det blir en del av oss, så att vi kan gå framåt och förbereda oss. Vi nedkallar dina välsignelser om detta och gör detta i Jesu Kristi namn. Amen.
It will now be our privilege to hear from our beloved prophet, President Thomas.
Vi har nu förmånen att få lyssna till vår kära profet, president Thomas S. Monson. Efter hans tal sjunger kören "Kom lyssna till profetens röst". Efter sången får vi lyssna till äldste L. Tom Perry i de 12 apostlarnas korum. Därefter talar syster Jean Stevens, första rådgivare i primärföreningens generalprästenskap, till oss. Sedan får vi lyssna till äldste Walter F. Gonzalez i det 70s presidentskap.
When this building was planned, we thought
när den här byggnaden planerades så visste vi inte hur det skulle gå. Mina älskade bröder och systrar, det känns så gott att återigen vara tillsammans med er när vi inledde den 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. De sista 6 månaderna har rusat iväg medan vi varit upptagna med många saker. En av de stora välsignelserna under tiden var att återinviga det vackra templet i Laie på Hawaii som undergått genomgripande renoveringar under nästan 2 år. Jag hade med mig president och syster Henry B. Eyring, äldste och syster Cook och äldste och syster William Walker. Under kvällen före återinvigningen som ägde rum i november så såg vi hur 2000 unga människor fyllde Canon Activity Center på BYU Hawaii's skolområde och uppträdde för oss. Programmet hette Samlingsplatsen och återgav kreativt och mästerligt de viktiga händelserna i kyrkans lokala historia och templets historia. Vilken underbar afton det var. Följande dag blev en andlig fest när templet återinvigdes under 3 sessioner. Herrens ande var med oss i rikt mått. Vi fortsätter bygga tempel. Jag har förmånen den här morgonen att tillkänna i 3 nya tempel som under kommande månader och år kommer att byggas på följande platser: Fort Collins, Colorado, Meridian, Idaho och Winnipeg, Manitoba i Kanada. De blir till stor välsignelse för våra medlemmar i de områdena. Varje år utförs miljontals förrättningar i templen. Må vi fortsätta att trofast utföra sådant tempelarbete. Inte bara för egen del utan också för våra döda och kära anförvanter som inte kan göra detta själva. Kyrkan fortsätter ge humanitär hjälp i katastroftider Just nu hyser vi stor medkänsla och hjälper medlemmar och andra i Japan efter den ödeläggande jordbävningen, tsunamin och resulterande problem med kärnkraftsverken. Vi har distribuerat över 70 ton förnödenheter. Livsmedel, vatten, filtar, sängkläder, hygienartiklar, kläder och bränsle. Våra ensamstående unga vuxna har gett av sin tid för att försöka hitta saknade medlemmar genom att använda nätet, socialmedia och andra nutida kommunikationsmedel. Medlemmar levererar hjälp på scooters som kyrkan tillhandahåller till områden som är svåra att nå med bil. Serviceprojekt för att göra i ordning hygienpaket, rengöringspaket organiseras i flera stavar och församlingar i Tokyo, Nagoya och Osaka. Hittills har över 40 000 timmars arbete skänkts av mer än 4 000 frivilliga. Vår hjälp fortsätter i Japan och i andra områden där behovet finns. Mina bröder och systrar, jag tackar er för er tro och hängivenhet mot evangeliet. För den kärlek och omsorg ni visar för varandra och för det tjänande ni ger i församlingar och grenar, stavar och distrikt. Jag tackar er också för att ni trofast betalar tionde och faste offer och generöst skänker till andra fonder i kyrkan. I slutet av föregående år hade vi 52 225 missionärer som verkade i 340 missioner över hela världen. Missionärsverksamheten är kyrkans livsblod. Får jag föreslå, om ni kan på något sätt, att ni ger ett bidrag till kyrkans allmänna missionärsfond. Nu, bröder och systrar, är vi angelägna om att få lyssna till de tal som ges idag och imorgon. De som ska tala till oss har sökt himlens hjälp och vägledning när de förberett sina budskap. Må vi fyllas med Herrens ande och bli upplyfta, inspirerade när vi lyssnar och lär. Det är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
My brothers and sisters across the world this morning, we have come to listen to a prophet's voice.
Mina bröder och systrar runt om i världen, vi har samlats den här morgonen för att lyssna till profetens röst. Jag vittnar om att rösten vi just lyssnat till är Guds levande profets röst på jorden idag. President Thomas S. Monson. Vilken välsignelse det är för oss att ha hans lärdomar och föredöme. I år har vi alla möjligheten att studera profeternas ord i Nya testamentet. Medan Gamla testamentet handlar om profeter och ett folk, är Nya testamentet inriktat på livet och inflytandet av den ende som kom till jorden med dubbelt medborgarskap i himlen och på jorden. Vår frälsare och återlösare, Jesus Kristus. Dagens värld är så genomsyrad av mänskliga lärdomar att det är lätt att glömma och tappa tron på den ytterst viktiga redogörelsen om frälsarens liv och verksamhet som finns i Nya testamentet. Den här heliga boken är central i all skriftlig historia, liksom frälsaren själv är i centrum av vårt liv. Vi måste bestämma oss för att studera och högt värdera den. Det finns oskattbara visdomspärlor att hitta när vi studerar Nya testamentet. Det är alltid ett nöje för mig att läsa om Paulus resor när han organiserade kyrkan. Särskilt de lärdomar han gav till Timoteus. I fjärde kapitlet i Paulus brev till Timoteus läser vi: detta ska du inskärpa och lära ut. Var ett föredöme för det troende i ord och gärning. I kärlek, trohet och renhet. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att börja eller fortsätta vara ett föredöme för det troende än hur vi helgar sabbatsdagen. När jorden skapades avskildes en dag från alla de andra. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. Även Gud vilade sig från sitt arbete på den dagen. Och han förväntar sig att hans barn gör samma sak. Till Israels barn gav han följande bud: tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. 6 dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor. Men den sjunde dagens är Herren din Guds sabbat. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Helgandet av sabbatsdagen måste alltid innefatta Guds styrkan. Efter det att Adam och Eva inträdde i jordelivet befalldes det att tillbe Herren sin Gud och offra förstlingarna i sina jordar som offer åt Herren, som en sinnebild för offret av faderns enfödde. Offerdjuren påminner Adams efterkommande om att en dag skulle Guds lamm, Jesus Kristus, offra sitt eget liv för oss. I hela sitt liv talade frälsaren om det offret. Kvällen för hans korsfästelse uppfylldes hans ord. Han samlade sina apostlar i ett rum på övre våningen, undan från världens distraktioner. Och där instiftade han Herrens nattvardssakrament. Medan det åt tog Jesus ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: ta och ät, detta är min kropp. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick alla av den. Det är detta är utgivet för många för syndernas förlåtelse. Från den tiden och allt framgent blev frälsarens försoning det stora och sista offret. När han uppenbarade sig på västra halvklotet efter sin uppståndelse gav han lärjungarna sitt prästadöme och instiftade sakramentet med orden: och detta ska ni alltid vinnlägga er om att göra, på samma sätt som jag har brutit bröd och välsignat det och givit det till er. Och det ska vara ett vittnesbörd för fadern att ni alltid kommer ihåg mig. Och om ni alltid kommer ihåg mig skall ni ha min ande hos er. Det är anmärkningsvärt att även under det mörka avfallets tid fortsatte man att utöva gudstyrkan och nattvarden på sabbatsdagen i många olika former. När evangeliet återställdes uppenbarade sig de tre apostlarna Petrus, Jakob och Johannes som först fick sakramentet från frälsaren för Joseph Smith och Oliver Cowdery. Under deras ledning återställdes prästerömmets makt som var nödvändig för att de skulle kunna administrera sakramentet för medlemmarna i Jesu Kristi kyrka. Frälsaren förlenade prästerömmets makt till sina profeter och apostlar och den gav den till oss. Och på så vis fortsätter den på jorden idag. Unga prästen spärrar över hela världen kvalificera sig för att utöva prästerömmets makt genom att trofast hålla buden och leva efter evangeliets normer. När de här unga männen håller händer och hjärtan andligt rena, förbereder, välsignar och delar dem ut sakramentet på frälsarens sätt så som han visade oss för mer än 2000 år sedan. Att ta del av sakramentet är i centrum av vår gudstyrkan på sabbatsdagen. I läran av förbunden har Herren befallt oss alla. Och för att du mera fullständigt ska kunna hålla dig obefläckad av världen ska du gå till bönehuset och offra dina sakrament på min heliga dag. Ty, sannoligen, detta är en dag bestämd åt dig till att vila från ditt arbete och ägna den allra högsta din andakt. Och på denna dag skall du inte göra något annat. När vi betraktar sabbatsdagen som sakramentets mönster i vårt eget liv ser vi att det finns tre saker som Herren kräver av oss. För det första, att hålla oss obefläckade av världen. För det andra, att gå till bönehuset och offra våra sakrament. Och för det tredje, att vila oss från vårt arbete. Det är en förunderlig sak att vara kristen och att leva som en sann Kristi lärjunge. Och Moss sa han, det är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. För att hålla oss obefläckade av världen förväntar han sig att vi på sabbatsdagen inte deltar i världsliga distraktioner som affärsverksamhet och rekreationsplatser erbjuder. Jag tror att han också vill att vi ska klä oss på ett lämpligt sätt. Våra ungdomar kanske tycker att den gamla termen söndagskläder är gammalmodig. Vi vet att när söndagskläder urartar till vardaglig klädsel åtföljs sina motsvarande attityder och uppträdande. Det är naturligtvis inte nödvändigt att våra barn har på sig sina söndagskläder tills solen går ner. Men genom klädseln vi uppmuntrar dem att bära och aktiviteterna vi planerar hjälper vi dem att förbereda sig för sakrament och njuta av dess välsignelse hela dagen. Vad innebär att offra våra sakrament åt Herren? Vi erkänner att vi alla begår fel. Var och en av oss behöver bekänna och överge våra synder och felsteg inför vår himmelske fader och andra som vi kan ha sårat. Sabbaten ger oss en dyrbar möjlighet att offra dessa synder, våra sakrament, åt Herren. Han sa det, kom ihåg att på denna Herrens dag ska du frambära dina offer och sakrament åt den allra högste och bekänna dina synder för dina bröder och inför Herren. Äldste Melvin J. Ballard har sagt, vi vill att varje sista dags helig ska komma till sakramentsbordet, för det är en plats för självkritik, självkontroll, där vi kan lära oss att korrigera vår kurs och ställa till rätta vårt liv. Bringa oss själva i harmoni med kyrkans lära och med våra bröder och systrar. När vi värdigt tar del av sakramentet vittnar vi om att vi är villiga att ta på oss frälsarens namn och hålla hans bud och alltid minnas honom så att vi kan ha hans ande hos oss. På det sättet förnyas vårt dop. Herren sa det till sina lärjungar: så ofta som ni gör detta kommer ni att minnas denna stund när jag var tillsammans med er. Ibland tror vi att vila från arbetet bara betyder att låta slottemaskinen stå stilla ute på åken eller att hänga upp en skylt med orden stängt på affärsdörren. Men i dagens värld innefattar arbete allt vi sysselsätter oss med under vardagen. Det kan betyda affärsaktiviteter som vi uträttar från hemmet, idrottstävlingar och andra sysslor som tar oss bort från sabbatsdagens gudstyrkan och möjligheten att betjäna andra. Lek inte med heliga ting, sa det Herren till de tidiga heliga, som för att påminna oss om det han sa till sina lärjungar: sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. Bröder och systrar, i de här sista dagarna triumferar motståndare när vi låter förpliktelsen mot frälsaren slappna, bortser från hans lärdomar, Nya testamentet och andra skrifter, och inte längre följer honom. Föräldrar, det är nu ni måste lära barnen att vara föredömen för det troende genom att gå på sakramentsmötet. När söndagsmorgonen randas, hjälp dem vara utvilade, lämpligt klädda och andligt förberedda att ta del av sakramentets emblem och ta emot den heliga andens upplysande, uppbyggande och förädlande kraft. Låt er familj fyllas med kärlek när ni helgar sabbaten hela dagen lång, upplever dess andliga välsignelser under hela veckan. Inbjud era söner och döttrar att stå upp och stråla så att deras ljus kan vara ett baner för nationerna. Allt det som åren går fortsätter jag tänka på sabbatsdagarna i min ungdom och som ung vuxen. Jag minns fortfarande den första dagen jag delade ut sakramentet som diakon och de små glaskopparna jag delade ut till medlemmarna i församlingen. För några år sedan renoverade ett möteshus i min hemstad och en lucka i pulpeten gick inte att öppna. När den bändes upp hittades några små glasspeglarna som legat gömda där i åratal. En av dem gavs till mig som minne. Jag minns också en grön väska som vi har med oss i marinsoldatkåren. I väskan fanns en träbricka och ett paket med sakramentsmuggar, så att vi kunde välsignas med frid och hopp genom Herrens nattvard, även under krigets konflikter och misströstan. När jag tänker på de här sakramentsmuggarna från min ungdom, en i min barndoms trygga dal och den andra tusentals mil bort i Stilla havet, är jag tacksam att världens frälsare var villig att dricka ur den bittra kalken för min skull. Och tack vare att han gjorde det kan jag säga med psaltaren att min bägare flödar över med välsignelser från hans oändliga och eviga försoning. På den här dagen före sabbaten och när vi inleder den här stora konferensen, låt oss minnas de välsignelser och möjligheter som är våra när vi går på sakramentsmötet varje vecka i våra församlingar och grenar. Låt oss förbereda oss och uppträda på ett sånt sätt på sabbaten att vi nedkallar de välsignelser som lovats oss som enskilda och familjer. Jag bär mitt särskilda vittnesbörd om att vi får den största glädjen i det här livet får vi genom att följa frälsaren. Må vi hålla hans bud genom att helga hans heliga dag, är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven, in his great wisdom and love.
Vår Fader i himmelen sände i sin stora visdom sina andesöner och andedöttrar till denna jord som barn. De kommer till familjer som dyrbara gåvor och med en gudomlig natur och bestämmelser. Vår himmelske Fader vet att barn är en nyckel till att hjälpa oss att bli lika honom. Det finns så mycket vi kan lära oss av våra barn. Den här viktiga sanningen tog sig uttryck för några år sedan när en medlem i 70-årskvoren var på uppdrag i Hongkong. Han besökte en mycket fattig församling som kämpar på många sätt och han kunde inte sörja för deras egna behov. När biskopen beskrev situationen kände generalauktoriteten sig manade att få medlemmarna att betala sitt tionde. Biskopen, som var medveten om deras svåra omständigheter, undrade hur han skulle kunna ta råd till sig. Han funderade på det och beslöt att han skulle vända sig till några av de starkaste medlemmarna i sin församling och be dem betala sitt tionde. Följande söndag gick han till primär. Han undervisade barnen om Herrens tionde lag och frågade om de skulle vara villiga att betala på tionde på de pengarna de tjänade. Barnen svarade att det skulle de absolut göra, och de gjorde det. Biskopen gick sen till de vuxna i församlingen och berättade för dem att deras trofasta barn under de senaste 6 månaderna hade betalat tionde. Han frågade dem om de skulle vara villiga att följa sina barns exempel och göra likadant. Människorna rörde sig om de uppoffringar barnen var villiga att göra för att kunna betala sina tionde. Och himmelens fönster öppnades. Med hjälp av dessa trofasta barns exempel så tillväxte en församling i lydnad och i vittnesbörd. Det var Jesus Kristus själv som lärde oss att se barnen som föredömen. I Nya testamentet kan vi läsa hans svar när hans apostlar tvistade om vem som skulle vara den största i himmelriket. Jesus besvarade deras fråga med en liten men ändå kraftfull demonstration. Han kallade till sig ett litet barn och ställde det mitt ibland dem och sa: om ni inte omvänder er och blir som barn, så kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himmelriket. Vad är det vi behöver lära oss av barnen? Vilka egenskaper har de och vilket exempel visar de oss som kan hjälpa oss i vår andliga utveckling? Dessa dyra barn kommer till Gud och kommer till oss med troende hjärtan. De är fulla av tro och mottagliga för andens känslor. De är exempel på ödmjukhet, lydnad och kärlek. De är ofta de första att visa kärlek och de första att förlåta. Låt mig berätta om några upplevelser av hur barn kan välsigna våra liv med sina oskyldiga men ändå kraftfulla exempel på kristuslika egenskaper. Todd, en liten pojke som bara var 2 år gammal, följde nyligen med sin mamma till ett museum där en speciell utställning visade vackra målningar av frälsaren. När han gick förbi de här heliga motiven hörde hon sin lilla pojke vördnadsfullt säga Jesus. Hon tittade ner och såg honom lägga armarna i kors och buga sig medan han betraktade målningarna. Kan vi av Todd lära oss något om en ödmjuk attityd, om vördnad och om kärlek till Herren? Förra hösten såg jag en 10-årig pojkes exempel i Armenien. När vi väntade på att sakramentsmötet skulle börja la han märke till att när den äldsta medlemmen i grenen kom, han var den som snabbt gick fram till henne och erbjöd henne sin arm för att stödja hennes stapplande steg. Han hjälpte henne fram till främsta raden i kapellet där hon kunde höra. Kan hans lilla välgärning lära oss att de som är störst i Herrens rike är de som söker efter tillfällen att tjäna andra? Katie, en primär flicka, hon undervisade oss när vi såg hur hon påverkade sin familj. Hon gick i primär och drogs till evangeliets lärdomar. Med växande tro och vittnesbörd la Katie en lapp på sina föräldrars kudde. Hon skrev att evangeliets sanningar hade funnit ett hem i hennes hjärta. Hon berättade om sin längtan efter att få vara nära sin himmelske fader, att lyda hans befallningar och att få sin familj beseglad i templet. Den rara dotterns enkla vittnesbörd vidrörde hennes föräldrars hjärtan på ett mycket kraftfullt sätt. Katie och hennes familj tog emot heliga tempelförrättningar som länkade samman deras familj för evigt. Katies tillitsfulla hjärtan och exempel på tro bidrog till att hennes familj kunde få eviga välsignelser. Kunde hennes uppriktiga vittnesbörd och önskan att följa Herrens plan få oss att tydligare se vad som betyder mest? Vår familj tar lärdom av en nära släkting, 6-årige Liam. Under det gångna året har han kämpat mot en elakartad hjärntumör. Efter 2 svåra operationer bestämdes det att strålning också var nödvändigt. Under dessa strålningsbehandlingar var han tvungen att vara helt ensam och ligga helt stilla. Liam ville inte få lugnande medel eftersom han inte tyckte om hur det fick honom att må. Han var helt säker på att om han bara kunde få höra sin pappas röst på snabbtelefonen så kunde han ligga still utan lugnande medel. Under de här svåra stunderna talade hans pappa till honom med uppmuntrande och kärleksfulla ord. Liam, även om du inte ser mig så är jag här. Jag vet att du klarar det. Jag älskar dig. Liam klarade av de 33 strålbehandlingarna som krävdes medan han låg helt stilla. En bedrift som hans läkare trodde skulle vara helt omöjlig utan lugnande medel för någon så ung. Under månader av smärta och obehag var Liams smittsamma optimism ett underbart exempel på hur man möter svårigheter med hopp och till och med glädje. Hans läkare, sköterskor och många andra har inspirerats av hans mod. Vi lär oss alla något av Liam. Vi lär oss att välja tro och att visa tillit till vår himmelske fader. Precis som lille Liam kan vi inte se vår himmelske fader. Men vi kan lyssna till hans röst och vi kan få den styrka vi behöver för att kunna klara av livets svårigheter. Kan Liams exempel hjälpa oss att bättre förstå kung Benjamins ord om att bli som ett barn, undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig och kärleksfull? Dessa barnen ger exempel på några av de egenskaper vi behöver utveckla eller återupptäcka hos oss själva för att kunna komma in i himmelriket. De är kloka andar som är obefläckade av världen, läraktiga och fulla av tro. Inte undra på att frälsaren hyser en speciell kärlek till barn och uppskattar sina små. Bland de heliga händelserna i samband med frälsarens besök i Amerika märks särskilt hans barmhärtighet och gärningar bland barnen. På ett rörande sätt betjänade han varje barn och han tog deras små barn ett efter ett och välsignade dem och bar till fadern för dem. Och när han hade gjort detta grät han och han talade till mängden och sa till dem: se era små. S.M. Russell Barrett lärde oss vikten av frälsarens förmaning att se era små när han sa: lägg märke till att han inte sa: titta på dem lite grann, eller iaktta dem ibland, eller kasta en blick då och då åt deras håll. Han sa: se dem. För mig innebär detta att vi bör omfamna dem med våra ögon och våra hjärtan. Vi bör betrakta dem och uppskatta dem för vad de verkligen är. Andebarn till vår himmelske fader med gudomliga egenskaper. Det finns ingen bättre plats att se våra små än i våra familjer. Hemmet är den plats där vi alla kan lära oss att växa tillsammans. En av våra vackra primärsånger lär oss följande sanning: Gud gav oss en familj som hjälper oss att bli allt han vill att vi ska bli. Sådant är hans kärleksbud, för familjen är från Gud. Det här är vår familj, i en kärleksfull atmosfär som vi på ett mer personligt plan kan se och uppskatta de gudomliga egenskaperna hos hans andebarn. Det här är vår familj som våra hjärtan kan mjukna och vi ödmjukt kan känna önskan att förändras, att bli mer som ett barn. Det är en process som gör oss mer Kristuslika. Har några av livets upplevelser tagits ifrån dig i troende hjärtat och den barnatro som du en gång hade? Om så, se dig omkring och se barnen i ditt liv och titta sedan igen. Det kan vara barnen i din familj eller på andra sidan gatan eller primär i din församling. Om vi har ett läraktigt hjärta och villighet att kunna följa barnets exempel kan deras gudomliga egenskaper vara nyckeln till vår egen andliga tillväxt. Jag ska alltid vara tacksam för välsignelsen som mina egna barn är. Varje barns föredöme har lärt mig att se det som jag har behövt lära mig. Det har hjälpt mig att förändra mig till det bättre. Jag bär mitt enkla men säkra vittnesbörd om Jesus är Kristus. Han är den fullkomlige sonen. Undergiven, mild, ödmjuk, tålmodig och så kärleksfull. Må vi var och en ha en önskan att följa hans exempel och bli som ett litet barn och därigenom återvända till vår himmelske faders hem, är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Last October, my wife and I accompanied elder and sister Neil L. Anderson.
I oktober förra året följde min hustru och jag med äldsten Neil Anderson och hans hustru till första spadtagsceremonin för ett nytt tempel i Córdoba i Argentina. Som vanligt följde ceremonin av en presskonferens. En journalist som inte var medlem i kyrkan sa att hon hade lagt märke till hur väl männen behandlade sina hustrur. Så frågade hon, är det äkta eller är det falskt? Jag är säker på att hon kände något speciellt hos våra medlemmar. Hon kan ha lagt märke till medlemmarnas önskan att följa Kristus. En sådan önskan har kyrkans medlemmar i hela världen. Samtidigt har miljontals som inte är medlemmar i kyrkan också en önskan att följa honom. Nyligen blev min hustru och jag imponerade av människorna vi såg i Ghana och Nigeria. De flesta av dem tillhörde inte vår kyrka. Vi var glada att se hur deras önskan att följa Kristus tog sig uttryck i hem, på deras bilar, på deras husväggar, på reklampelare. Vi hade aldrig sett så många kristna kyrkor i rad förut. Som sista dagars heliga är det vår plikt att inbjuda miljoner som dessa att komma och se vad vår kyrka har att ge dem förutom det goda de redan har. Vem som helst från vilken världsdel eller kultur som helst kan själv få veta att profeten Joseph Smith såg fadern och sonen i en syn. De kan få veta att himmelska budbärare återställde prästadömet och att Mormons bok är ännu ett testamente om Jesus Kristus. Med en också ord, rättfärdighet har sänts från himlen och i sanning bringats fram ur jorden för att bära vittnesbörd om faderns enfödde. Frälsaren har lovat, den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Kristi efterföljare formar sitt liv efter Kristus och vandrar i ljuset. Två egenskaper kan hjälpa oss avgöra hur väl vi följer honom. För det första är Kristi efterföljare kärleksfulla människor. För det andra, Kristi efterföljare ingår och håller förbund. Den första egenskapen, att vara kärleksfull, är troligen något som journalisten i Córdoba la märke till hos våra medlemmar. Vi följer Kristus eftersom vi älskar honom. När vi följer återlösaren av kärlek följer vi hans eget exempel. Av kärlek lydde frälsaren faderns vilja alltid. Vår frälsare var lydig även när det innebar svår fysisk och känslomässig smärta. Även när det innebar att han blev piskad, hånad, till och med att hans fiender torterade honom när hans vänner övergav honom. Försoningsoffret, som är unikt för frälsarens mission, är det största uttrycket för kärlek som kan ges. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Som Kristus följde fadern, alltid bör vi följa hans son. Som Kristus följde fadern, och om vi gör det, så spelar ingen roll vilka förföljelser, lidande, sorg eller törntagg vi lider av. Vi är inte ensamma, Kristus hjälper oss. Hans barmhärtighet gör oss starka under andra omständigheter. Att följa Kristus kan innebära att försaka många kära ting. Som moabitiskan Rut gjorde, som nyomvänd av kärlek till Gud och Naomi, lämnade hon allt för att leva efter sin religion. Det kan också innebära att man behöver motstå många motgångar och frestelser. När Josef var ung såldes han som slav. Han togs bort från allt han älskade. Så frestades han att vara okysk. Han motstod och sa, hur skulle jag kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? Hans kärlek till Gud var mäktigare än någon motgång eller frestelse. I vår tid har vi nutida Rut och Josef över hela världen. När broder Jimmy Olvera från Guayaquil fick sin missionskallelse hade hans familj mycket att kämpa med. Dagen han skulle åka fick han höra att om han gick ut genom dörren skulle han förlora sin familj. Med förkrossat hjärta gick han ut genom dörren. Under hans mission bad hans mor honom att stanna längre på missionsfältet. För de fick så många välsignelser. Idag verkar broder Olvera som stavspatriark. Att verkligen älska Kristus ger oss den styrka som krävs för att följa honom. Herren själv visade detta när han frågade Petrus 3 gånger, älskar du mig? När Petrus hade bekräftat sin kärlek till Herren berättade Herren för Petrus om kommande svårigheter. Så kom kallelsen, följ mig. Frälsarens fråga till Petrus kan också ställas till oss. Älskar du mig? Följt av uppmaningen, följ mig. Kärleken har stor inverkan på vår strävan att vara lydiga. Kärleken till vår frälsare inspirerar oss att hålla hans befallningar. Kärlek till en mor, far eller maka kan också inspirera oss att följa evangeliets principer. Vårt sätt att behandla andra återspeglar hur väl vi följer vår frälsare i att älska varandra. Vi visar vår kärlek när vi stannar upp för att hjälpa andra, när vi är fullkomligt ärliga och uppriktiga i allt och när vi ingår och håller förbund. Den andra egenskapen som utmärker Kristi efterföljare är att ingå och hålla förbund. Moroni framhöll att utgjutelsen av Kristi blod ingår i Faderns förbund till era synders förlåtelse, så att ni kan vara heliga och obefläckade. Profeten Josef sa att till och med innan denna jord organiserades ingicks det förbund i himlen. Forntida profeter slöt förbund. Frälsaren själv var ett föredöme. Han döptes för att uppfylla all rättfärdighet av en som hade myndighet. Genom sitt dop vittnade frälsaren att han skulle vara lydig och hålla alla faderns förbund. Liksom i forna dagar följer också vi Kristus och ingår förbund genom prästadömets förrättningar. Att ingå förbund är något som miljontals människor som inte är medlemmar i vår kyrka kan bifoga till det goda de redan har. När vi sluter förbund visar vi vår kärlek. Det är ett sätt att säga honom, jag vill följa dig. Förbunden innehåller löften om evigt liv. Allt kommer att samverka till vårt bästa om vi minns våra förbund. De måste ingås och hållas för att vi till fullo ska kunna ta del av löftena. När vi älskar frälsaren och kommer ihåg våra förbund får vi hjälp att hålla dem. Att ta del av sakramentet är ett sätt att minnas dem. Ett annat sätt är att ofta besöka templet. Jag minns ett ungt par i Sydamerika som önskade separera eftersom de inte kunde hålla sams. En prästadömsledare rådde dem att besöka templet och var extra uppmärksamma på orden och löftena i de förbund som ingås där. De gjorde så och det räddade deras äktenskap. Kraften i våra förbund är större än någon utmaning vi kan ställa sig inför. Till de medlemmar som inte är aktiva inom evangeliet, kom tillbaka. Känn välsignelsen av att minnas och förnya förbunden genom sakramentet och närvaro i templet. Det här blir ett uttryck för kärlek och visar villighet att vara Kristi sanna efterföljare. Det gör er värdiga att ta emot alla utlovade välsignelser. Till de som inte är medlemmar, jag inbjuder er att utöva tro, omvända er och göra er värdiga att ta emot dopets förbund i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Genom att göra det visar ni kärlek till vår himmelske fader och er villighet att följa Kristus. Jag vittnar om att vi är lyckligare när vi följer lärdomarna i Kristi evangelium. När vi strävar efter att följa honom kommer himlens välsignelse till oss. Jag vet att hans löften ska infrias när vi sluter och håller förbund, när vi blir sanna efterföljare till Kristus. Jag vittnar om hans stora kärlek till var och en av oss och gör det i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Kör och församling sjunger nu tillsammans Han lever min förlossare, psalm nummer 83. Efter sången talar Elsie Kent F. Richards i 70s korum till oss. Därefter talar Elsie Quentin L. Cook i det 12 apostlarnas korum. Kören sjunger sedan Jag vet att han älskar mig.
This is the 181st annual general conference of the Church of Jesus.
Detta är den 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Thank you. As a surgeon, a significant portion of my professional
som kirurg upptogs en stor del av min yrkesverksamhet av ämnet smärta. Jag var nästan dagligen tvungen att vålla smärta med mina ingrepp och lade ner stor möda på att försöka kontrollera och lindra smärtan. Jag har ofta funderat över syftet med smärta. Ingen av oss undgår att drabbas av smärta. Jag har sett personer hantera den på helt olika sätt. Några vänder sig bort från Gud i vrede. Andra låter lidandet föra dem närmare Gud. Både ni och jag har upplevt smärta. Smärta är ett slags metinstrument i läkningsprocessen. Smärta lär oss ofta tålamod. Kanske är det därför som ordet patient också på flera språk betyder tålmodig. Äldste Orson F. Whitney skrev: ingen smärta vi genomlider, ingen prövning vi utstår är bortkastad. Den bidrar till vår fostran, till att utveckla egenskaper som tålamod, tro, självstyrka och ödmjukhet. Det är genom sorg och lidande, hårt arbete och prövningar som vi får den utveckling som vi kom hit för att få. Äldste Robert D. Hale har på liknande sätt sagt: smärtan gör oss ödmjuka, vilket gör eftertanken möjlig. Det är en erfarenhet som jag är tacksam för att ha gått igenom. Jag lärde mig att fysisk smärta och kroppens läkning efter en stor operation är anmärkningsvärt lik den andliga smärtan och själens läkning i omvändelseprocessen. Mycket av det vi genomlider är inte nödvändigtvis självförvållat. Oförutsedda händelser, motstridande eller tråkiga omständigheter, oväntad sjukdom, ja, till och med död, omger oss här i jordelivet och tränger in i vår tillvaro. Och därtill måste vi kanske lida på grund av andras handlingar. Lee sa att Jakob hade genomgått stor sorg på grund av sina bröders råhet. Motsatsen ingår i vår himmelske faders lycksalighetsplan. Vi råkar alla ut för tillräckligt mycket för att vi ska bli medvetna om vår faders kärlek och vårt behov av frälsarens hjälp. Frälsaren är ingen passiv iakttagare. Han vet personligen och oändligt väl vilken smärta vi ställs inför. Ty se, han lider alla människors smärta. Ja, varje levande varelse smärta, både mäns, kvinnors och barns. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Ibland i djupaste smärta frestas vi att fråga: finns då ingen balsam i Gilead? Jag vittnar om att svaret är jo. Det finns en läkare. Jesu Kristi försoning täcker alla dessa omständigheter och alla jordelivets syften. Det finns ett annat slags smärta som vi själva skuld till. Andlig smärta sitter djupt inne i vår själ och kan kännas outsläcklig. Ja, som att vara plågad av obeskrivlig fasa, som Alma beskrev saken. Det är en följd av syndiga handlingar och brist på omvändelse. Men även mot den smärtan finns ett botemedel som är universellt och fullkomligt. Det kommer från Fadern genom Sonen och är till för var och en av oss som är villig att göra allt som krävs för att omvända sig. Kristus sa det: vill ni inte nu återvända till mig och bli omvända så att jag kan hela er? Kristus sa det själv: och min fader sände mig för att jag skulle kunna lyftas upp på korset. Och så att jag sedan jag lyfts upp på korset skulle kunna dra alla människor till mig. Därför ska jag enligt faderns makt dra alla människor till mig. Kanske hans viktigaste verk, det oavbrutna arbetet med var och en av oss enskilt för att lyfta, välsigna, styrka, stödja, vägleda och förlåta. Som Nefi såg i en syn att en stor del av frälsarens jordiska verksamhet ägnades åt att välsigna och bota sjuka med alla slags lidanden, kroppsliga, känslomässiga och andliga. Och jag såg skara av människor som var sjuka och som var hemsökta av alla slags sjukdomar. Och ängeln visade mig allt detta. Och det helades genom Guds lams kraft. Alma profeterade också. Han skall gå ut och lida smärta och bedrövelser och frestelser av alla slag. Och han skall ta på sig sitt folks smärta och sjukdomar så att hans inre kan fyllas av barmhärtighet. Så att han i köttet kan veta hur han skall bistå sitt folk i enlighet med deras skröpligheter. Sent en kväll på sjukhuset, den här gången som patient i en sjukhussäng och inte som läkare, läste de här verserna om och om igen. Jag funderade, hur går det till? För vem? Hur blir man berättigad till det? Är det som att få syndernas förlåtelse? Måste vi göra oss förtjänta av hans kärlek och hjälp? Då jag låg och funderade, började jag förstå att Kristus i sitt jordeliv valde att uppleva smärta och bedrövelser för att kunna förstå oss. Kanske måste också vi uppleva jordlivets djupa dalar för att kunna förstå honom och de eviga avsikterna med oss. President Henry B. Eyring sade, när vi i vår bedrövelse måste vänta på den lindring som frälsaren utlovat, kan vi hämta tröst från att veta att han vet genom erfarenhet hur han ska hela och hjälpa oss. Vår tro på den kraften ger oss tålamod när vi ber, verkar och väntar på hjälp. Han kunde ha lärt sig en uppenbarelse hur han ska bistå oss. Men han valde att lära sig genom personlig erfarenhet. Jag omsluts den kvällen i hans kärleks armar. Jag var djupt tacksam och tårar fuktade min kudde. Senare när jag läste Matteus om Kristi jordiska verksamhet gjorde jag en annan upptäckt. När det blev kväll förde man till honom många och han botade alla sjuka. Han botade alla som kom till honom. Ingen blev avvisad. Elsie Dallin har också sagt, välsignelsen av att bli botad kommer på många sätt. Vart och ett anpassas efter våra enskilda behov som är kända av honom som älskar oss mest. Ibland botas vi genom att vår sjukdom läker eller våra bördor lyfts. Men ibland botas vi genom att få kraft eller förstånd eller tålamod att bära de bördor som läggs på oss. Han handlar mot oss som mot alla. Var en som kommer kan slutas i Jesu armar. Varje själ kan botas genom hans kraft. Varje smärta kan stillas. I honom kan vi finna ro för våra själar. Våra jordiska omständigheter kanske inte ändras omedelbart, men vår smärta, vår oro, vårt lidande och vår fruktan kan uppslukas i hans frid och läkande balsam. Jag har lagt märke till att barn ofta har lättare att acceptera smärta och lidande. Det utstår sådant stilla och ödmjukt. Jag har känt en ljuva ande som omger dessa små. 13-åriga Cherry genomgick en 14 timmar lång operation för en ryggmärgstumör. När hon återfick medvetande på intensivvården sa hon, pappa, moster Cherry är här och farmor och farfar. Och pappa, vem är det som står där bredvid dig? Han liknar dig, men är längre. Han säger att han är din bror Jimmy. Hennes farbror hade dött vid 13 års ålder i cystisk fibros. I nästan en timme beskrev Cherry sina besökare som alla var avlidna släktingar. Sedan somnade hon utmattad. Senare sa hon till sin far, pappa, alla barn här på intensiven har änglar som hjälper dem. Han sa det till oss alla. Se, ni är små barn och ni kan inte bära allt nu. Ni måste växa till i nåd och kunskap om sanningen. Frukta inte små barn, ty ni är mina. Därför är jag mitt ibland er och jag är den gode herden. Vår personliga utmaning i jordelivet är att bli en helig genom Herren Kristi försoning. Den smärta som du och jag upplever kan vara det bästa måttet på den här processen. I en svår situation kan vi bli som barn i hjärtat. När vi ödmjukar oss och ber, verkar och väntar tålmodigt på att våra själar och kroppar ska läkas. Efter att ha luttrat genom prövningar ska vi liksom Job komma ur prövningen som guld. Jag vittnar om att han är vår återlösare, vår vän, vår förespråkare, den store läkaren. I honom kan vi finna frid och tröst i vår smärta och våra synder. Om vi bara kommer till honom med ödmjuka hjärtan. Hans nåd är nog i Jesu Kristi namn. Amen.
Author and historian Wallace Stegner.
Författaren och historikern Wallace Stegner skrev om mormonernas vandring till och uppsamling i Saltsjödalen. Han höll inte med om vår tro, men han var kritisk på många sätt. Men trots det var han imponerad av hängivenheten och hjältemodus hos våra tidiga medlemmar i kyrkan, speciellt kvinnorna. Han sa, deras kvinnor var otroliga. Jag upprepar det här orden idag. Våra sista dagars heliga kvinnor är otroliga. Gud nedlade kvinnorna gudomliga egenskaper som styrka, dygd, kärlek och villighet att offra för att fostra framtida generationer av hans andebarn. En färsk studie i USA hävdar att kvinnor i alla religioner har en starkare tro på Gud och deltar i fler gudstjänster. I så gott som alla avseenden är det mer religiösa. Jag var inte förvånad över detta resultat, speciellt som jag reflekterade över den framstående roll familjen och kvinnor har i vår tro. Vår lära är tydlig. Kvinnor är döttrar till vår himmelska fader som älskar dem. Hustrur är jämställda med sina män. Äktenskapet kräver fullt samarbete där hustrur och äkta män arbetar sida vid sida för att fylla familjens behov. Vi vet att kvinnor möter många utmaningar, även de som strävar efter att leva efter evangeliet. Något som var utmärkande för våra pionjärfäders liv var systrarnas tro. Genom sin gudomliga natur äger kvinnorna större fallenhet och ansvar för hem och barn och den fostran som sker där och på andra ställen. I ljus av detta var systrarnas tro då de var villiga att lämna sina hem för att korsa vidderna mot det okända. Inspirerande. Om man vill beskriva deras mest utmärkande drag så är det deras orubbliga tro på Herren Jesu Kristi återställda evangelium. Det heroiska berättelsen om vad dessa pionjärkvinnor offrade och åstadkom när de korsade vidderna utgör ett ovärderligt arv till kyrkan. Jag rörs av berättelsen om Elizabeth Jackson. Hennes man Aaron dog efter att de korsat Platte River en sista gång med Martin handkäre kompani. Hon skrev, jag ska inte försöka beskriva mina känslor då jag fann att jag sålunda blivit änka med tre barn under sådana förhållanden. Jag tror att mina lidanden för evangeliets sak kommer att helgas till mitt eget bästa. Jag vädjade till Herren, han som hade lovat att vara änkans make och en fader för det faderlösa. Jag vädjade till honom och han kom till min hjälp. Elisabeth sa att hon skrev ner sin historia till förmån för dem som genomlevde liknande missöden i hopp om att deras avkomma skulle vara villiga att lida och offra allt för Guds rike. Jag tror att kvinnorna i kyrkan idag lever upp till denna utmaning och är precis så starka och trofasta. Prästadömes ledarskap i denna kyrka uttrycker på alla nivåer tacksam uppskattning för systrarnas tjänande offer, engagemang och insatser. Mycket av det vi åstadkommer i kyrkan sker tack vare kvinnors osjälviska tjänande. Vare sig det sker i kyrkan eller i hemmet så är det en vacker syn att se prästadömet och hjälpföreningen arbeta i fullkomlig enighet. Ett sådant samarbete är som en välstämd orkester och den resulterande symfonin inspirerar oss alla. När jag nyligen fick uppdraget att besöka en konferens i Mission Valley i Kalifornien blev jag rörd då jag hörde om deras nyårsdans för ungdomarna i fyra stavar. Efter dansen uppgittes en väska utan synliga igenkänningstecken. Jag ska berätta för er delar av det som syster Monica Sedgwick, unga kvinnors president i staven, berättade. Vi vill inte snoka. Detta var någons personliga sak. Så vi öppnade den försiktigt och tog ut det som låg överst. Förhoppningsvis skulle det kunna identifiera henne. Men det gjorde den fast på ett annat sätt. Det var häftigt vägledning för de unga. Detta sa något om henne. Sedan tog upp nästa sak, en liten anteckningsbok. Den skulle säkert ge oss svar. Men inte den sort som vi förväntar oss. Den första sidan var en lista av favoritskriftställen. Där fanns 5 sidor till med noggrant nedskrivna skriftställen och personliga anteckningar. Systrarna ville genast träffa denna ståndaktiga unga kvinna. De återvände till väskan för att identifiera dess ägarinna. De plockade upp några mintpastiller, tvål, hudkräm och en hårborste. Jag tyckte om deras kommentarer. Ja, hon har fin andedräkt, hon har rena mjuka händer och hon tar väl hand om sig. De väntade ivrigt på nästa skatt. Ut kom en fin liten hemmagjord börs tillverkad av en juicekartong. Och det fanns lite pengar i en ficka med dragkedja. Det utropade, och hon är kreativ och förberedd. De kände sig som små barn på julafton. Och därefter drog de upp, överraskade dem ännu mer, ett recept på svartsvalltårta och en notering om att hon skulle baka den till en kompis födelsedag. Den nästan skrek. Hon är huslig, omtänksam och inriktad på tjänande. Sedan, ja, äntligen en slags ID-handling. Ungdomsledarna sa att det kände sig mycket välsignad som fick se en ung dams tysta exempel som levde efter evangeliet. Den här berättelsen visar hur hängivna våra unga kvinnor är mot kyrkans normer. Det är också ett exempel på omsorgsfulla, intresserade, hängivna ledare för unga kvinnor i hela världen. De är otroliga. Systrar innehar nyckelroller i kyrkan, i familjelivet och som personer som är betydelsefulla i vår himmelske faders plan. Många av dessa ansvar ger ingen ekonomisk ersättning, men de ger tillfredsställelse och är viktiga ur ett evigt perspektiv. Nyligen bad en trevlig och mycket kompetent kvinna från en tidningsledarredaktionen om en beskrivning på kvinnans roll i kyrkan. Det förklaras att alla ledare i våra lokala enheter är obetalda. Hon avbröt för att säga att hennes intresse betydligt hade avtagit. Hon sa, jag tror inte kvinnor behöver ännu mer obetalt jobb. Vi påpekar att det allra viktigaste organisationen på jorden är familjen, där fadern och modern är likvärdiga makar. Ingen av dem kompenseras ekonomiskt, men välsignelsen är obeskrivliga. Vi berättar förstås för henne om Hjälpföreningens unga kvinnors och primärs organisationer, vilka leds av kvinnliga presidenter. Vi nämnde att ända från vår tidigaste historia har både män och kvinnor hållit bön, framfört musik, hållit tal och sjungit i kören, även på sakramentsmötet, vårt allra heligaste möte. Den nyutgivna, mycket hyllade boken American Grace handlar om kvinnor med olika tro. Jag noterar att sista dagars heligas kvinnor är unika i det att de är överväldigande nöjda med sin roll i kyrkans ledarskap. Vidare är sista dagars heliga som grupp män och kvinnor mest fästa vid sin tro jämfört med de andra religionerna i studien. Våra kvinnor är inte otroliga för att de lyckats undvika livets svårigheter, snarare tvärtom. Det är otroliga på grund av sitt sätt att möta livets prövningar. Trots de utmaningar och prövningar som livet erbjuder vad gäller äktenskap eller avsaknad av äktenskap, barnens val, ohälsa, brist på möjligheter och många andra problem, förblir de påfallande starka och orubbliga och fasta i tron. Våra systrar överallt i kyrkan bistår oupphörligen de svaga, lyfter upp kraftlösa händer och stärker svaga knän. En hjälpföreningspresident som uppmärksammade detta utom ordentliga tjänande sa, även när systrar tjänar andra tänker de, om jag bara kunde ha gjort mer. Även om de inte är fullkomliga och alla kämpar med personliga prövningar, så genomsyras deras liv av tron på en kärleksfull fader i himlen och förvissningen om frälsarens försoningsoffer. Under de senaste 3 åren har första presidentskapet runt 12 skolor sökt vägledning, inspiration och uppenbarelse när vi suttit i rådsmöten med ledare i prästadömet och biorganisationer där vi arbetat med kyrkans nya handböcker. Under denna process har jag upplevt känslor av överväldigande uppskattning för den fundamentala roll som systrar, både gifta och ogifta, historiskt sett haft nu och både i familjen och i kyrkan. Alla medlemmar i Jesu Kristi kyrka ska arbeta i hans vingård för människosjälarnas frälsning. Detta frälsningsarbete innefattar medlemmars missionsarbete, att behålla omvända, aktivera mindre aktiva medlemmar, tempeltjänst och släktforskning, undervisa om evangeliet och ta hand om fattiga och behövande. Detta utförs i första hand genom församlingsrådet. Det avses uttryckligen i de nya handböckerna att biskopar som är medvetna om de behov som finns ska delegera mer ansvar. Medlemmar behöver vara medvetna om att biskopar har anvisats att delegera. Medlemmar behöver stödja och hjälpa honom när han följer detta råd. Detta möjliggör för biskopen att tillbringa mer tid med ungdomarna, de unga vuxna och sin egen familj. Han ska delegera andra viktiga ansvar till prästrumsledare, presidenter i biorganisationer och enskilda män och kvinnor. I kyrkan är kvinnornas roll i hemmet högt respekterad. När modern får den särskilt tidskrävande kallelse i kyrkan får fadern ofta en mindre krävande kallelse för att balansen i familjens liv ska upprätthållas. För flera år sedan deltog jag i en stavskonferens på Tonga. På söndagsmorgon var de tre främsta raderna i kapellet fyllda med män i åldrarna 26-35 år. Jag antog att de var en manskör. Men när konferensens angelägenhet togs upp ställde sig alla de här männen, alla 63, de stod upp när deras namn läses upp och inröstades för ordination till det melkisedekiska prästadömet. Jag blev både glad och förvånad. Efter sessionen frågade president Matiaki, statspresidenten, hur detta underverk hade skett. Han berättade att under ett av stavens rådsmöten talade man om återaccitering. Hans hjälpföreningspresident i staven frågade om det passade sig att hon sa någonting. Och när hon talade bekräftade anden för presidenten att det hon föreslog var rätt. Hon förklarar att i staven fanns ett stort antal underbara unga män i 30-årsåldern som inte hade verkat som missionärer. Hon sa att många av dem visste att de hade varit till besvikelse för biskopar och prästdomsledare som hade uppmanat dem att åka på mission. Och nu kände de sig som andra klassens medlemmar i kyrkan. Hon påpekade att dessa unga män hade passerat åldern för mission. Hon uttryckte sin kärlek till och omtänk om dem. Hon förklarade att alla frälsande förrättningar fortfarande var tillgängliga för dem och att man borde fokusera på prästdomsordination och templets förrättningar. Hon påpekade att även om en del av de unga männen fortfarande var ogifta hade de flesta av dem gift sig med goda kvinnor, några aktiva, några inaktiva, några var inte medlemmar. Efter ingående diskussion i stavsrådet beslutades det att män i prästadömet och kvinnorna i hjälpföreningen skulle räcka ut en hand och rädda dessa unga män och deras hustrur, medan biskoparna skulle tillbringa mer tid med församlingarnas unga män och unga kvinnor. De som var delaktiga i hjälpinsatsen fokuserade i första hand på att förbereda dem för prästadömet, evigt äktenskap och templets frälsande förrättningar. Under följande två åren hade nästan alla de 63 männen som inröstat till melkisedekiska prästadömet under konferensen jag var närvarande vid tagit emot sina tempelbegåvningar och beseglats till sina hustrur. Det här är bara ett exempel på hur livsviktiga våra systrar är för frälsningsarbetet i våra församlingar och stavar och hur de underlättar uppenbarelse speciellt i kyrkans råd. Vi vet att det finns enorma krafter som riktas mot kvinnor och familjer. Färska undersökningar visar på ett samband mellan minskad respekt för äktenskapet och sjunkande antal vuxna som gifter sig. För vissa håller äktenskap och familj på att bli ett menyval snarare än den centrala organiserade principen i vårt samhälle. Kvinnor ställs inför många valmöjligheter och behöver i bön begrunda det val de gör och hur det påverkar familjen. När jag var i Nya Zeeland förra året läste jag i Aucklands lokaltidning om hur kvinnor som inte är medlemmar kämpar med de här frågorna. En mor sa att hon insåg att i hennes fall handlade valet mellan att arbeta eller stanna hemma om en ny matta eller en annan bil som de egentligen inte behövde. En annan kvinna kände däremot att den största fienden till ett lyckligt familje var inte lönarbete, det var televisionen. Hon sa att familjer är tv-rika och familjetidsfattiga. Det är mycket känsliga och personliga beslut, men det finns två principer som vi alltid borde ha i åtanke. För det första borde ingen kvinna någonsin känna att hon behöver be om ursäkt eller att hennes insats är mindre viktig för att hon huvudsakligen ägnar sig åt att fostra och ta hand om barnen. Ingenting kan vara mer betydelsefullt i vår himmelske faders plan. För det andra bör vi akta oss för att döma eller anta att systrar som väljer att arbeta utanför hemmet inte är lika karaktärsfasta. Det är inte ofta vi förstår eller till fullo uppskattar andra människors omständigheter. Äkta makar bör i bön rådgöra tillsammans med insikten om att de hålls ansvariga inför Gud för sina beslut. Ni hängivna systrar som oavsett anledning är ensamstående föräldrar. Vi känner stor uppskattning för er. Profeter har tydligt sagt att många händer står beredda att hjälpa er. Herren är inte omedveten om er, inte heller hans kyrka. Jag hoppas att sista dagars heliga kan gå i frontlinjen när det gäller att skapa en miljö på arbetsplatsen som är mer förstående och tillmötesgående mot både kvinnor och män i deras ansvar som föräldrar. Ni modiga och trofasta ensamstående systrar, vi ber er vara medvetna om att vi älskar och uppskattar er och betygar för er att ingen evig välsignelse kommer att undanhållas er. Den beundransvärda pionjärkvinnan Emily Woodmansee skrev texten till salmen som systrar i Sion. Hon försäkrar helt riktigt att den uppgift vi fått är att tjäna likt änglar. Detta har beskrivits som inget mindre än att utföra faderns direkta och brådskande befallning, och detta är den gåva som systrar gör anspråk på. Kära systrar, vi älskar er och beundrar er. Vi uppskattar ert tjänande i Herrens rike. Ni är otroliga. Jag vill speciellt uttrycka uppskattning för kvinnorna i mitt liv. Jag bär vittne om att försoningen är verklig. Om frälsarens gudomlighet, om återställelsen av hans kyrka. I Jesu Kristi namn. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Vi tackar Tabernakelkören och dess dirigenter och organister för den vackra musik de gett oss den här morgonen. Vår avslutande talare idag blir president Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet. Efter president Eyrings tal sjunger kören avslutningssalmen Se högt på bergets krön. Tacksägel så får vi sedan av Elster Dale G. Renlund i det 70-års kvorum.
My dear brothers and sisters, the purpose of my message is to honor and celebrate.
Mina kära bröder och systrar, avsikten med mitt tal är att hedra och prisa vad Herren har gjort och gör för att hjälpa fattiga och behövande bland sina barn på jorden. Han älskar sina nödlidande barn och även de som vill hjälpa. Och han har skapat möjligheter att välsigna både de som behöver hjälp och de som ska ge hjälpen. Vår himmelske fader hör sina barns böner som uppsänds runt om i världen för att vädja om mat att äta, kläder att skyla kroppen med och om den värdighet de skulle känna om de kunde sörja för sig själva. De här bönerna har nått honom ända sedan han satte män och kvinnor på jorden. Du får höra om de här behoven där du bor och från platser runt om i världen. Ditt hjärta rörs ofta av medkänsla. När du träffar någon som förtvivlat söker arbete har du en önskan att hjälpa. Du har samma önskan när du kommer hem till en änka och ser att hon inte har mat. Du har önskan att hjälpa när du ser fotografier av gråtande barn som sitter i ruinen av sitt hem som förstörts av jordbävning eller av eld. Eftersom Herren hör deras rop och känner din djupa medkänsla med dem har han ända från begynnelsen gett sina lärjungar möjligheter att hjälpa. Han har uppmanat sina barn att helga sin tid, sina tillgångar och sig själva för att tillsammans med honom tjäna andra. Hans sätt att hjälpa har tidvis kallats att leva efter helgelselagen. I en annan period kallade hans sätt förenade orden. I vår tid kallas det kyrkans välfärdsprogram. Verksamhetens namn och detaljer anpassas för att svara mot människors behov och omständigheter. Men Herrens sätt att hjälpa de som är behövande i materiellt avseende kommer alltid att kräva människor som av kärlek har helgat sig själva och det de äger åt Gud och hans verk. Han har uppmanat och befallt oss att delta i hans verk och hjälpa och styrka behövande. Det ingår vi förbund att göra i dopets vatten och i Guds heliga tempel. Vi förnyar det förbundet på söndagarna när vi tar del av sakramentet. Det är min avsikt idag att beskriva några av de möjligheter han har gett oss att hjälpa behövande. Jag kan inte tala om dem alla under vår korta stund tillsammans. Min förhoppning är att kunna förnya och stärka er beslutsamhet att handla. Det finns en psalm om Herrens maning till oss att delta i detta verk som jag sjungit ända sedan jag var pojke. I min barndom tänkte jag mer på den glada melodin än på ordens kraft. Min bön är att ni idag ska känna psalmtexten i era hjärtan. Låt oss lyssna igen. Har jag gjort något gott på vår jord idag? Har jag tröstat den som fällt en tår? Har jag glatt någon vän, visat kärlek och gjort allt jag förmår? Har jag lättat någons börda idag? Har jag fyllt den sjukes begär? Har jag gett av min styrka till den som är svag när de bad om hjälp? Var jag där? Så vak upp och gör något mer än dröm om din boning i höjd. Glädje är att göra gott. Jag glädje utan mått och ditt hjärta fylls av fröjd. Herren skickar med jämna mellanrum väckningssignaler till oss alla. Ibland kan det vara en plötslig medkänsla. En far kan ha upplevt det när han såg ett barn falla och skrapa sig på knät. En mor kan ha upplevt det när hon hörde sitt barn gråta på natten av rädsla. En son eller dotter kan ha känt medlidande med någon som verkade ledsen eller rädd i skolan. Vi har alla rört som medkänsla med andra som vi inte ens känner. När ni till exempel hörde nyheterna om vågor som rusade fram över Stilla havet efter jordbävningen i Japan, var ni oroliga för dem som kanske skulle komma till skada. Tusentals av er rörde som medkänsla när ni hörde talas om översvämningarna i Queensland i Australien. Nyheterna var huvudsakligen beräknat antal nödställda. Men många av er kände människors smärta. Signalen hörsammades av 1500 eller fler medlemmar i Australien som kom för att hjälpa och trösta. De omsatte sin medkänsla i ett beslut att handla efter sina förbund. Jag har sett de välsignelser som följer både för den behövande som får hjälp och för den som tar vara på tillfället att ge hjälpen. Kloka föräldrar ser i varje behov som andra har ett sätt att låta sina söner och döttrar få del av välsignelserna i sitt liv. Tre barn bar nyligen behållare med läcker middagsmåltid till vår dörr. Deras föräldrar visste att vi behövde hjälp och gav sina barn tillfälle att tjäna oss. Föräldrarna blev till välsignelse för vår familj genom sitt generösa tjänande. Genom att välja att låta barnen delta utsträckte de välsignelserna till sina barnbarn. Barnens leenden när de gick hem övertygade mig om att så kommer att ske. De kommer att välsigna att berätta för sina barn om den glädje de kände när de tjänade andra. Jag minns den stilla tillfredsställelse jag kände som barn när jag på min fars uppmaning rensade ogräs åt en granne. När helst jag uppmanas att vara givare minns jag och tror på psalmens ord: ljuvligt det är min Herre Gud. Jag vet att den texten skrevs för att beskriva den glädje man får av att tillbe Herren på söndagen. Men de där barnen vid vår dörr upplevde under en vardagskväll glädjen att göra Herrens verk. Och deras föräldrar såg ett tillfälle att göra gott och sprida glädje i flera generationer. Herrens sätt att ta hand om behövande ger föräldrar ytterligare en möjlighet att bli till välsignelse för sina barn. Jag såg det en söndag i ett kapell. Ett litet barn gav biskopen ett donationskuvert när han kom in i kapellet före sakramentsmötet. Jag kände familjen och den pojken. Familjen hade just fått höra om någon i församlingen som behövde hjälp. Pappan hade sagt ungefär så här till barnet när han stoppade ner ett ännu mer generöst fasteoffer än vanligt. Vi fastade idag och bad för behövande. Vill du ge det här kuvertet till biskopen åt oss? Jag vet att han kommer att använda det till att hjälpa dem som behöver istället för att komma ihåg hungerkänslor den söndagen. Ska pojken minnas den dagen med värme? När jag såg hans leende, hur hårt han höll i kuvertet, visste jag att han kände av det stora förtroende hans pappa gett honom att bära familjens offer åt de fattiga. Han minns den dagen när han är diakon, kanske för evigt. Jag såg samma glädje lysa i ansiktet på dem som för många år sedan hjälpte människor i Idaho. Tetondammen brast lördagen den 5 juni 1976. 11 människor dog, tusentals måste lämna sina hem inom några timmar. Hus och hem spolades bort och hundratals bostäder kunde göras beboeliga genom insatser och tillgångar som vida översteg ägarnas möjligheter. De som fick höra talas om tragedin hade medkänsla och uppfattade signalen att göra gott. Grannar, biskopar, kvorumledare, hemlärare, besökslärare lämnade sina hem och arbetsplatser för att rensa upp i andras översvämmade hem. Ett par återvände till Rexburg strax efter översvämningen, efter att ha varit på semester. De gick inte ens hem för att se till sitt eget hus. Istället sökte de upp sin biskop för att fråga var de kunde hjälpa till. Han sände dem till en nödställd familj. Några dagar senare gick de tillbaka för att se till sitt eget hus. Det var borta, bortspolat av flodvågen. De gick tillbaka till biskopen och sa: vad vill du att vi ska hjälpa till med nu? Var ni än bor har ni upplevt undret hur medkänsla omsätts i osjälvisk handling. Det kanske inte var någon stor naturkatastrof. Jag har upplevt det i ett prästadomskvorum där en broder ställer sig upp för att beskriva en mans eller kvinnas behov som söker arbete för att kunna försörja sig och sin familj. Jag kände medkänslan i rummet, men några kommer med förslag på personer som kan tänkas anställa personen som behövde jobb. Det som hände i det prästadomskvorumet och det som hände i de översvämmade husen i Idaho är ett uttryck för Herrens sätt att hjälpa behövande att klara sig själva igen. Vi känner medlidande och vi vet hur vi ska handla för att hjälpa på Herrens sätt. Vi firar i år 75-årsdagen av kyrkans välfärdsprograms grundande. Det påbörjades för att sörja för deras behov som hade blivit arbetslösa, som förlorat sina gårdar och till och med hus och hem i den stora depressionens spår. Vår himmelske faders barn har i vår tid återigen stora materiella behov. Så har det varit och så kommer det att vara i alla tider. De principer som kyrkans välfärdsprogram bygger på är inte bara för en tid eller plats. De är för alla tider och alla platser. De här principerna är andliga och eviga. Om vi därför av det skälet förstår dem och lägger dem djupt på hjärtat, så kan vi se och ta vara på tillfällen att hjälpa när helst och var helst Herren uppmanar oss. Här är några principer som vägledde mig när jag ville hjälpa på Herrens sätt och när jag fick hjälp av andra. För det första, alla är gladare och har större självaktning om de kan försörja sig själva och sin familj och sedan räcker ut en hjälpande hand till andra. Jag har varit tacksam mot dem som hjälpt mig att tillgodose mina behov. Och under årens lopp har jag varit ännu mer tacksam mot dem som hjälpt mig att ta hand om mig själv. Och jag har varit tacksam mot dem som visat mig hur jag kan använda en del av mitt överskott till att hjälpa andra. Jag har lärt mig att sättet att få ett överflöd är att göra av med mindre än jag tjänar. Och med det överskottet har jag genom glädjande upplevelser kunnat bevisa att det verkligen är bättre att ge än att få. Till en del därför att när vi hjälper på Herrens sätt så välsignar han oss. President Romney sa följande om välfärdsarbete: du kan inte ge dig själv och bli fattig i detta verk. Och han citerade Melvin J. Ballard: ingen ger någonsin en brödkant till Herren utan att få en limpa tillbaka. Jag har funnit att det stämmer i mitt eget liv. När jag är generös mot min himmelske faders barn i behov är han generös mot mig. En annan princip i evangeliet som väglett mig är den styrka och välsignelse som enighet innebär. President Clark uttryckte det så här: det tjänandet har kanske mest av allt bidragit till en känsla av broderskap när män med varje slags utbildning och från varje yrkesområde har arbetat sida vid sida i en välfärdsträdgård eller på något annat projekt. Den här fördjupande känslan av broderskap gäller såväl mottagare som givare. Än idag känner en man i vars översvämmade hus jag tillsammans med honom skyfflade bort gyttja att det finns ett band mellan oss. Och han känner större personlig värdighet efter att ha gjort allt han kunnat för att hjälpa sig själv och sin familj. Om han hade arbetat ensam skulle vi båda gått miste om en andlig välsignelse. Och det här leder fram till den tredje principen i välfärdsarbete för min del. Se till att få med dig din familj i arbetet så att de kan lära sig ta hand om andra som de tar hand om varandra. Dina söner och döttrar som arbetar med dig för att hjälpa andra som behöver hjälp kommer troligen att hjälpa varandra när de själva behöver hjälp. Den fjärde viktiga principen för välfärd i kyrkan lärde jag mig som biskop genom att lyda befallningen i skriften att leta rätt på de fattiga. Det är biskopens plikt att finna och bistå de som behöver hjälp efter det att de och deras familjer gjort allt de kan. Jag upptäckte att Herren sänder den heliga anden så vi kan söka och finna också när det gäller att ta hand om de fattiga, liksom när det gäller att finna sanningen. Några av er kommer att behöva den inspirationen. För att fira 75-årsdagen av kyrkans välfärdsprograms grundande kommer medlemmar runt om i världen att inbjudas att delta i en tjänande dag. Ledare och medlemmar kommer att söka uppenbarelse. Jag ska ge tre förslag. För det första, förbered er själva andligen. Endast om frälsarens försoning fått era hjärtan att vekna kan bli tydligt och klart förstå syftet med projektet. Att i både andligt och timligt avseende blir till välsignelse för vår himmelske faders barn, enskilt eller i samhället. Mitt andra förslag är att välja att tjäna personer vars behov berör hjärtat hos de som ska tjäna dem. De människor ni tjänar kommer att känna er kärlek. Det kan bidra till att glädja dem som salmen lovade mer än att de får sina materiella behov tillgodosedda. Mitt sista förslag är att planera att stödja er på den kraft som finns i familjebanden, i de band som finns i korum, bioorganisationer och bland personer ni känner i samhället. Känslan av evighet ska mångdubbla den goda verkan av ert tjänande. Och känslan av enighet i familjer, i kyrkan och i samhället ska växa och bestå långt efter att projektet avslutats. Det här är mitt tillfälle att tala om för er hur mycket jag uppskattar er. Genom ert kärleksfulla tjänande har jag fått ta emot människors tacksamhet som ni har hjälpt. Ni fann ett sätt att lyfta dem till en högre nivå när ni hjälpte dem på Herrens sätt. Ni och andra ödmjuka lärjungar till frälsaren har sänt ett bröd över vattnet genom ett tjänande. Och människorna som ni har hjälpt har försökt ge mig en tacksamhetens limpa tillbaka. De som samarbetat med er uttrycker samma uppskattning. Jag minns en gång när jag stod bredvid president Ezra Taft Benson. Vi hade talat om tjänande i Herrens kyrka. Han förvånade mig med sin ungdomliga energi när han gestikulerade och sa: "Jag älskar det här arbetet och ett arbete är det. Jag tackar er på mästarens vägnar för ert arbete att tjäna vår himmelske faders barn. Han känner er och ser ert arbete, er flit och er uppoffringar. Min bön är att han ska låta er få välsignelsen av att se frukten av ert arbete i deras glädje som ni har hjälpt. åt Herren. Jag vet att Gud, Fadern, lever och besvarar våra böner. Jag vet att Jesus är Kristus. Ni och de ni tjänar kan renas och stärkas genom att tjäna honom och hålla hans bud. Ni kan veta, liksom jag vet, genom den heliga andens kraft, att Joseph Smith var den Guds profet som återställde den sanna och levande kyrkan, vilket det här kyrkan är. Liksom president Thomas Monson är den levande Gudens profet. Han är ett föredöme och exempel på det som frälsaren gjorde då han gick omkring och gjorde gott. För att lyfta upp de händer som hänger ner i den helige frälsarens namn. Amen.
Our heavenly Father.
Vår himmelske Fader, vi är tacksamma för det vi har sett och hört och känt. Vi är tacksamma för dem som leder och undervisar oss. Och vi ber för dem, för deras välbefinnande. Vi ber att vi må vara ödmjuka till att följa den ledning vi får. Det finns så många av dina barn i världen som har det svårt på grund av naturliga och andra katastrofer. Vi ber för dem som är fattiga, behövande, som är nedstämda och hungriga. Vi ber att de ska få välsignelse av tröst och den hjälp de behöver. Vi ber också att vi må vara inspirerade enskilt och kollektivt. Att vi ska veta hur vi ska hjälpa. Att vi kan få vår medkänsla omsatt i handling. Så att vi kan fylla de förbund vi ingått. Vi ber om din välsignelse och frid och stabilitet över nationer i oro. Och vi ber också att du ska ta bort de hinder som finns för att vi ska kunna sprida evangeliet överallt. Vi ber om din välsignelse när vi skiljs åt. I Jesu Kristi namn. Amen.
This has been the first session of the 181st.
Detta var en utsändning av den 181:a årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talare var generalauktoriteter och andra generalämbetsmän i kyrkan. För sången stod tabernakelkören.
This broadcast has been furnished as a public.
Denna utsändning har tillhandahållits som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.